Över 1000 gripna och drygt 2000 brottsoffer i global polisinsats mot människohandel. Flera av både offer och gripna finns i Sverige. Du hör polisen om operationen här i Studio 1 kväll. Och så om detta.
But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul.
President Trumps samtal till FIFA-presidenten om USAs stjärnforwards avstängning väcker starka reaktioner i fotbollsvärlden. Och så rapport från Ankara inför NATOs toppmöte i den turkiska huvudstaden. Du är varmt välkommen att lyssna. Jag heter Emil Rönnund. Ja, fotbolls-VM nu. För USAs president Donald Trump har under kvällen här bekräftat att han ringde till FIFAs president Gianni Infantino och bad dem att se över avstängningen av den amerikanska forwardstjärnan Folarin Balogun efter att anfallaren blivit avstängd till följd av ett rött kort. Att FIFA nu beslutat att Balogun får spela åttondelsfinalen mot Belgien med avspark här om bara några timmar, det har väckt starka reaktioner och genererat anklagelser om korruption bland annat. Med oss nu Gina Lindberg, Sveriges Radios USA-korrespondent. Ja, vad är det senaste vi har fått höra kring det här?
Ja, det stormar rejält efter det här avslöjandet. Och det senaste som har kommit fram är att både Donald Trump och FIFAs president Gianni Infantino har bekräftat att de hade det här samtalet efter matchen i onsdags när USAs anfallsstjärna alltså fick det här röda kortet. Donald Trump säger att han ringde upp Infantino och uppmanade honom att se över avstängningen av Folarin Balogun. Och Trump sa vid en pressbriefing i ovala rummet idag: jag tyckte inte att det var rätt. Jag tyckte inte att det här var en stämpling. Vi kan lyssna på vad Trump sa.
But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. And you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul.
Allt jag gjorde var att be om en översyn, för jag tyckte inte att det var något regelbrott och jag är bra på de här grejerna, sa Donald Trump. Lite senare under pressbriefingen sa han också att han blivit väldigt förvånad över det röda kortet. Så här sa Trump:
the referee's decision to red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding. This guy just hands up. Okay, your best player is not going to play next week or in the next game. I said, wow, that's a lot of power. That's terrible.
Jag visste inte ens vad ett rött kort betydde, sa Donald Trump. Och när han insåg att det innebär avstängning för USAs främsta stjärna i nästa match, då lyfte han alltså luren och ringde till FIFAs högsta chef. Och igår söndag kom ju då beskedet att FIFA häver avstängningen. Och det betyder att Balogun får spela ikväll i åttondelsfinalen mot Belgien.
Mm. Och Belgiska fotbollsförbundet har reagerat starkt på det här tillsammans med många högt uppsatta personer inom fotbollsvärlden. Men jag tänker att vi fokuserar på amerikanerna då. Hur pratas om det här i USA? Vad säger de?
Ja, här i USA så har det varit upprörda känslor efter det där röda kortet. Det är många amerikanska kommentatorer som tyckte att det var onödigt hårt mot Balogun. USAs förbundskapten Mauricio Pochettino, han har varit ute och sagt att han är mycket glad över att FIFA häver den här avstängningen. Det var helt rätt beslut, tycker han. Men många sportkommentatorer på den här sidan Atlanten säger samtidigt att detta att Donald Trump har lagt sig i, det är upprörande och det riskerar att bara slå tillbaka mot det amerikanska laget. Om USA vinner ikväll så kommer man ha svårt att skaka av sig känslan av att det var påtryckningar från högsta ort, från Vita huset, som låg bakom.
Säger Gina Lindberg, Sveriges Radios USA-korrespondent. Och domen har varit hård från sportkommentatorer på den här sidan Atlanten också. På många håll, bland annat från ditt då, Noah Bachner, fotbollsjournalist på Expressen. En skandal av historiska proportioner är rubriken till en krönika du skrivit. Vad får du att använda sådana ord?
Ja, därför att fotbollen anländer, eller passerar en milstolpe kan man säga med det här. Vi har haft en utveckling inom FIFA de senaste åren där vi har sett korruptionsliknande mönster i beslut, dolda beslutsprocesser, allt mindre transparens, allt sämre redogörelser för varför man gör på olika sätt, som börjat få fler och fler konsekvenser även för fotbollen på planen. Tidigare var det liksom tilldelat av arrangörsländer och andra saker som det kunde visa sig genom. Nu har vi i upprinnelsen till den här turneringen haft sportsliga fördelar för Saudiarabien och Qatar som har fått spela hemmamatcher som borde spelats på neutral plan, fått extra vila inför matcherna jämfört med sina motståndare. Och så det här då att man fattar ett beslut utan motstycke under en pågående VM-turnering. Det handlar ju inte om huruvida det här var ett rött kort eller inte. Det fattas ju mängder av domslut i alla matcher hela tiden. Många är rätt, en del blir fel. man kan ha olika bild av det, utan att man då frångår protokoll egentligen och skapar en helt ny typ av process efter att man har Trump pratat med Infantino. Och sen måste tilläggas här också att det här sker inte i ett vakuum. Det är inte så att Trump och Infantino hade sitt första telefonsamtal någonsin. Infantino har varit oerhört tätt sammanflätad med Trump under åren som har lett fram till det här mästerskapet. Han har frekventerat Vita huset, han har uttalat sitt offentliga stöd för Trumps politik, givit honom ett fredspris och tryckt in FIFA i den här diffusa organisationen Board of Peace. Så att det finns ett sorts beroendeförhållande som redan på förhand väckte farhågor av den här sorten och nu har blivit bekräftade.
Mm. Och Belgiska fotbollsförbundet överklagade ju beslutet, den överklagan avslogs här, men de är långt ifrån ensamma att vara kritiska bland förbund. UEFA, Europeiska fotbollförbundet, är det. Alltså vilken möjlighet finns det då för, ja, men ändå stora mäktiga fotbollförbund att påverka FIFA och deras beslut här?
Ja, vi vet ju knappt det eftersom det finns en enorm undfallenhet mot FIFA, framförallt från Europeiska förbund som är de som kanske bär på den största förväntan att man genom fotbollen ska försvara världen som transparens, öppenhet och demokrati. Och när FIFA fattar beslut och gör saker som ses som liksom steg i en annan riktning, då har Europa och UEFA framförallt liksom skruvat på sig, gnällt lite i sina inhemska tidningar ibland, uttalat sitt missnöje med det, men aldrig riktigt prövat vilken makt man har. Här skriver ju UEFA idag att man tycker att man passerar en röd linje med det här beslutet, och det är väldigt hårda ord, där det här är liksom obegripligt, skriver man. Därför kan man ju fundera på vad man då tänker ta till för medel för att stoppa den här utvecklingen på något sätt. Så att det är svårt att svara på vad man har för förmåga. Vi får väl se det när man väl går från ord till handling på något sätt.
Mm. Sen Noah Bachner, alltså fotbollsjournalist på Expressen, som också talade om att det här kommer inte från ett vakuum, och den här, ja, men, relationen mellan presidenterna Infantino och Trump. Gina Lindberg, Washington-korrespondent. Av det du har följt, hur ser du på den relationen?
Ja, den har ju varit väldigt uppmärksammad under lång tid. Trump och Infantino har en mycket nära koppling, och Infantino syns ju vid Trumps sida i sammanhang där man blir ganska förvånad, som inte har med sport att göra överhuvudtaget, utan han reser tillsammans med Trump, han har varit med vid det här fredsrådet, det som många ser som en sorts Trump-alternativ till FNs säkerhetsråd, och vi såg ju nyligen också hur Infantino delade ut det nyinstiftade så kallade fredspriset till just Donald Trumps ära, så att den här nära kopplingen är ju väl dokumenterad. Men att Trump nu agerar på det här sättet och öppet går ut och säger att han har ringt Infantino och bett honom se över den här typen av beslut, det leder ju till väldigt, väldigt stor diskussion. Och om man ska försöka sammanfatta hur Trump motiverar detta, så säger han dels då att han tycker att det var feldömt, det var orättvist att Balogun fick ett rött kort. Men han hade också ett långt resonemang på pressträffen om att nu börjar fotboll, alltså soccer, inte amerikansk fotboll utan den europeiska fotbollen, börjar bli populär i USA och miljontals kommer kolla ikväll. Och då måste vår största stjärna vara med, sa Trump. Man måste ha det bästa laget. Det vill säga han har någon sorts argument som handlar om publik och underhållningsvärde istället för att se till fotbollens regler.
Något som det inte pratas jättemycket om i en svensk kontext är att mitt i allt det här, en av de allra mäktigaste inom FIFA är en svensk, Mattias Grafström, generalsekreterare inom FIFA, den högsta icke-politiska positionen inom förbundet alltså. Noah Bachner, vad vet vi om hur han tänker och arbetar kring den här typen av frågor?
Han är ju oerhört nära Infantino, Infantinos närmsta man inom FIFA skulle jag säga. Han har ju inte gjort sig tillgänglig för speciellt många intervjuer med svensk media. Vi var flera som bevakade Sverige under VM i USA nu och Mexiko då, som träffade på honom. Han vistades vid den svenska träningsanläggningen. Han är en fåordig person i de sammanhangen, vill helst inte att han ska citeras på någonting han pratar om. Och de framträdanden han gör är ju vid Infantinos sida. Han flankerar ju honom nästan alla sammanhang hela tiden. Och det man kan säga om liksom maktcirkeln runt Infantino och FIFA som konstruktion högst upp, från alla man pratar med som har någon typ av inblick i den här världen, är ju att den är väldigt lojalitetsbaserad. Att det är liksom inte ett utrymme med så högt i tak, utan tvärtom att det finns en riktning att gå i, och där i den riktningen går även Mattias Grafström då, som Infantinos närmsta man. Mm.
Vi ska säga att vi har sökt Mattias Grafström för en kommentar genom FIFAs mediecenter utan att fått något svar. Men däremot har våra kollegor på Radiosporten intervjuat Simon Åström, ordförande i Svenska fotbollförbundet. En av alla de som är kritiska till beslutet att låta Balgan spela. Vi kan lyssna på honom.
Fotbollen ska vara helt fri från politisk inblandning. Det är så viktigt för fotbollens integritet och trovärdighet att man får sköta sina egna regelverk. Och därför, om politiken har en inblandan, oavsett var i fotbollssystemet det inträffar, så är det totalt oacceptabelt.
Mm. Orden som Simon Åström använder här då, det är viktigt för fotbollens integritet. Det är ju ord som har upprepats av dig till exempel, då, Noah Bachner, och många, många andra. Hur tycker du att fotbollsvärlden borde svara på det här?
Ja, men jag menar att man måste fråga sig var passeras en gräns för någonting. Jag menar, vårt fotbollsförbund i Sverige har ju under lång tid sagt att man uttrycker missnöje med eller kritiserar FIFA för olika saker. Det jag inte riktigt förstår är vad man förlorar på att gå hårdare fram, eller vad framförallt UEFA och Europa då, där som är liksom de stora förlorarna på den här utvecklingen. Varför man inte liksom markerar hårdare, varför man inte tycker att den gränsen, vad det innebär att en gräns passeras. Så det är ingenting man bara kan slänga som är retoriskt, det är världens enklaste sak. Så att, ett rimligt svar på det här skulle väl vara att liksom ställa konkreta, hårda krav tillbaka på FIFA. Från UEFAs sida skulle jag säga att liksom, man kan göra olika typer av, vad ska man säga, avbryta olika typer av samarbeten. Man kan ju till exempel hota med att europeiska lag inte deltar i FIFAs tävlingar. Det vill inte FIFA, därför att många av världens absolut bästa landslag kommer från Europa alltjämt. Så att Europa är en viktig spelare i det globala fotbollslandskapet. Det ska sägas att det här måste också ses i ljuset av att FIFA under Infantinos ledning aktivt har arbetat för att etablera ett nytt maktblock. Europa har varit väldigt inflytelserikt ekonomiskt och fotbollspolitiskt under väldigt lång tid. Stadgarna och grundvärdena som har legat till grund för mycket av FIFAs principer kommer från liksom, europeiska administratörer och så vidare. Det maktblocket som Infantino etablerar nu, det är mer koncentrerat till Mellanöstern, till Saudiarabien, Qatar och USA. Så att det finns en sorts avpolitering av europeiskt inflytande över hur FIFA fungerar och i vilken riktning FIFA går. Mm. Och med det kommer också den här typen av kompromisser med den här typen av världen. Så att för Europa är det hög tid, menar jag, att verkligen markera mycket hårdare.
Säger Noah Bachner, fotbollsjournalist på Expressen. Gina Lindberg, USA-korrespondent, fortfarande med oss. Alltså, av allt vi har fått höra här, låt säga att Follerin Balgan avgör matchen. Finns det möjlighet till någon slags rättsligt efterspel, eller innebär det då att USA går vidare på Belgiens bekostnad?
Jag har inte sett några möjligheter till rättsligt efterspel, utan Belgien har ju försökt överklaga. FIFA har avslagit den överklagan. Men man kan ju säga att om Balogun verkligen avgör, som du säger ikväll, om USA går vidare, då kommer ju den här diskussionen hänga kvar som ett mörkt moln över den segern. Och frågorna kommer finnas kvar och fortsätta hagla om hur det här egentligen har gått till. Så att det riskerar att bli en ganska bitter glädjebägare om USA vinner mot Belgien ikväll.
Säger du Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg. Vi hörde också Noah Bachner, fotbollsjournalist på Expressen. Och en annan aspekt av fotbolls-VM var ämne i eftermiddagens Studio 1 under ledning av Marcus Karlhed och Ylva Lilja. Då handlade det om norska landslagets framgångar.
Norge går som tåget i mästerskapet. Vi vänder blad lite, Ylva, och pratar om det istället. Det är lite roligare. 2-1 blev det vinst mot Brasilien.
Jon Persson, Radiosportens expertkommentator. Hur förändrar den här VM-turneringen bilden av Norge internationellt?
Ja, men ganska rejält skulle jag säga. Det är ju såklart inte något av de lagen som har varit på den här scenen och presterat förut. Så att, en stor förändring skulle jag säga, bilden av Norge till det positiva såklart. Då, för att överraskningen när man slår ur Brasilien, det här är ju på något sätt deras hemmaplan. Så ja. Mm. Är det ju ett Norge som det helt plötsligt talas med helt andra bokstäver och storlek på orden.
Och man pratar ju mycket om Erling Haaland, den långa drassuten som gjorde båda målen för Norges räkning. Men det är väl inte bara han som står bakom Norges framgång?
Nej, jag tror att det är ett lagspel fortfarande, absolut. Han är ju såklart avgörande och tungan på vågen, men de stora lagen har ju varsin sån egentligen. Så att det är klart, den stora skillnaden blir egentligen vad som finns bakom då. Och det är ju där framförallt som Norge har en bra bredd, en stor bredd. Sverige har också sina stjärnor, men vi når inte så långt som Norge gör och är inte riktigt lika bra just nu. Och det handlar ju såklart om de som är, vad ska man säga, tillhör truppen och tillhör gruppen men ändå kanske inte den största stjärnan. Och där är ju Norge väldigt, väldigt bra, där man har 7, 8, 9, 10 spelare som är på riktigt, riktigt hög nivå.
Men finns det någonting i övrigt som Sverige kan lära av det norska landslaget?
Ja, men alltså, Norge har jobbat många, många år med vad ska man säga, lagspelet, taktik, strategi och så vidare. Och där har ju Sverige fått lov att börja om här nu sista åren ett par gånger. Vi hade en förbundskapten för något år sedan, Jondal Tomasson, och sen har Graham Potter tagit över. Så att där tror jag att det finns en hel del att göra, såklart. Det är hur man agerar tillsammans och spelarna lär känna varandra och så vidare. Den är självklar, men sen är det också hur kollektivet jobbar tillsammans. Jag tycker också att vi har en del att lära av i Norges försvarsspel, men vi har ju också stjärnor på nästan i alla fall samma nivå som Haaland i Alexander Isak, i Viktor Gyökeres, så förhoppningsvis kommer han tillbaka någon gång också, Dejan Kulusevski, så att ja, det kan vara en ljus framtid även för Sverige.
Och nu väntar England lite kort bara, hur stora är chanserna för Norge i den matchen?
De är stora. Jag skulle säga att Brasilien är mycket bättre än England. Det är min bild av det i alla fall. Sen är det klart att det är svårt att säga när inte de lagen har mötts. Men England gick vidare igår genom att slå Mexiko. Imponerande på sitt sätt. Men jag hade nöjet att följa matchen. Och ja, min bedömning är att Norge har stor chans att ta sig ytterligare ett steg.
Mm. Roligt för vår lillebror som vi ibland säger. Eller de säger storebror om oss, tror jag. Tack så jättemycket, Jon Persson, Radiosportens expertkommentator.
Och över 1000 personer har gripits i en global Europol-ledd operation mot människohandel. Och 6 av de gripna greps av svensk polis. Det skriver myndigheten själva, alltså polisen, på sin hemsida. Med oss nu Linda Erhorn som är talesperson för den svenska delen av operationen, Global Chain som den kallas. Linda Erhorn, vad är det här för operation?
Ja, som du nämnde så rör det sig om en global operation mot människohandel och insats som genomfördes i 60 länder. Och i Sverige har svensk polis under insatsdagarna arbetat tillsammans med både socialtjänst och regionkoordinator mot prostitution och människohandel. Och insatsen har helt enkelt genomförts i samtliga polisregioner i Sverige från syd till nord. Mm.
Och de här 6 personerna som har gripits i Sverige då, vad har de gjort?
Utifrån de exemplen som vi har identifierat, eller de personerna, så har det rört sig om personer som på något sätt har varit delaktiga i människans nätverk eller att man på ett annat sätt har köpt sexuella tjänster av personer i prostitution.
I medierapporteringen till min så har det pratats om 4 män i Göteborgsområdet. Vad handlar det om?
Specifikt Göteborg kan jag faktiskt inte uttala mig om, utan jag representerar region syd statistik, så därför jag faktiskt hänvisar till personerna i väst.
Okej. Men det om de gripna då, som sagt, 2000 brottsoffer norr om det till och med har identifierats, 48 av dem i Sverige. Vad kan du berätta om vad de har blivit utsatta för?
Baserat på de indikatorerna som vi har sett så har det rört sig om människohandel för sexuella ändamål eller koppleri. Och personer som är utsatta för människohandel är ju oftast väldigt utsatta. Det kan vara både ekonomiskt eller socialt. Och det är också vanligt förekommande att det föreligger någon form av skuldförhållande eller andra form av hot och tvång som gör att de är ännu mer sårbara. Och på så sätt kan man vara utsatta för fler brott. Men främst har det rört sig om sexuell exploatering eller koppleri.
Mm. Och vilka fler brott skulle det kunna vara?
Koppleri alternativt att man på något sätt har tvingats begå brott på annat sätt. Det kan röra sig om narkotikabrott eller annan form av brott. Mm.
Vilka är de då? Är de svenska medborgare eller? Ja, vilka är de?
Människohandel är ju oftast internationellt, så de personerna är ju kanske i Sverige tillfället eller någon kortare visselser. Så att de personerna som vi har identifierat har utländsk härkomst. Mm.
Det står att läsa att störst påverkan på människohandeln i Sverige får dock gripanden svensk polis har kunnat bidra till i andra länder, skriver ni på er hemsida. Vad är ni kan bidra med där?
Kopplat till de uppgifterna så är det ju faktiskt främst den informationen som Sverige kan lämna till andra länder, som andra länder i sin tur kan arbeta vidare med, och även den informationen som Sverige har kunnat få från andra länder. Så informationsutbytet mellan olika länder är avgörande för att vi ska kunna bekämpa den här typen av brott som är internationellt och är internationella brottsnätverk som styr människohandel i Sverige från andra länder.
Alltså när man pratar om kriminalitet i Sverige så får ju gängbrottslighet väldigt stort utrymme. Men om man pratar människohandel då, handlar det lite i skymundan? Är det ett stort problem som inte får tillräckligt med uppmärksamhet? Eller ja, hur stort är problemet i Sverige?
Jag skulle säga att vi behöver identifiera fler brottsoffer för människohandel, och absolut genom det uppsökande arbetet, informationsutbytet med andra länder, så får ju Sverige en bättre lägesbild, och vi får också möjlighet att identifiera fler brottsoffer och fler kan få upprättelse för det de har varit utsatta för. Men människohandel är ju globalt och är ett stort problem, och jag tror absolut att det finns ett stort mörkertal som vi inte har kännedom om. Så att vi har gemensamma insatser, likt den här Europol-insatsen är ju en viktig del i arbetet för att kunna identifiera fler personer och ge skydd och stöd tillsammans med socialtjänst och regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel.
Och nu när operationen är över, kommer ni fortsätta, hur fortsätter ni arbeta mot människohandel?
Den informationen som vi har fått fram av de personer vi har träffat exempelvis i det här arbetet, den informationen har vi kunnat dela vidare till andra länder, och likaså har andra länder pågående informationsutbyte med Sverige. Så att det kommer, efter att vi alla har mottagit informationen, så kommer vi på varsitt håll eller land för land att kunna arbeta vidare med den information vi har fått.
Säger Linda Erhorn, polisens talesperson för den svenska delen av operationen Global Chain. Nu lämnar jag över till eftermiddagens Studio 1 som leddes av Marcus Karlhed och Ylva Lilja.
Vi börjar i Iran, där den pågående begravningen av Ayatollah Ali Khamenei, landets före detta högste ledare, just nu samlar stora folkmassor.
Och kistan väntas inom kort föras vidare till Irak innan kistan återvänder till Iran. Men just nu vår medarbetare i Mellanöstern, Lina Mahlers, i Libanon är du för tillfället. Begravningen inne på sin fjärde dag. Vad vet vi om det som händer på plats just nu?
Just nu så håller den här kistan, hela begravningsprocessionen, kistan med Ali Khameneis kvarlevor och de fyra familjemedlemmar som också dödades i samma attack. Den rör sig sakta genom Teheran. De började vid 6 i morse och ska hålla på en 10-12 timmar. Det är ett omfattande säkerhetspådrag också, för det är så hundratusentals som försöker nå fram till den här kistan. Under begravningen av Khomeini så blev det så att sörjande rusade fram till hans fordon, att de fick lov att transportera kroppen med helikopter. Så det här försöker de undvika då genom att ha glasat in hela följet.
Och i iransk statsmedia så ser man ju, som du är inne på, tusentals iranier som har gett sig ut på gatorna. Hur låter det från de som har gett sig ut nu?
De videor och bilder jag har sett så hörs det religiösa böner, sorgesånger, men också politiska slagord. Det har varit död åt Amerika, död åt Israel, och det är också fullt av röda flaggor som symboliserar hämnd, som då vajar över de här folkmassorna. Och det har varit demonstranter som bär plakat med bilder då på Donald Trump och Benjamin Netanyahu och uppmaningar om hämnd, döda Trump och Trump i kikaransikte.
Det finns ju berättelser från Iran nu om att alla sörjer inte den före detta ledaren. De iranier som inte stödjer regimen, hur har begravningen tagits emot där?
Ja, det är svårt att veta, eftersom så med den repression som finns i Iran nu så vågar de nog sig inte ut på gatorna för att visa ett missnöje, särskilt inte under en sån här enorm manifestation med säkerhetsstyrkor överallt. Men det kom ju rapporter om firanden av Khameneis död när nyheten kom i februari, med jubel från bostäder och fyrverkerier i vissa områden. Så det finns ju såklart en stor grupp regimotståndare, men de syns inte på gatorna nu.
Och från omvärlden, hur låter reaktionerna?
Ja, de har ju stort följt de geopolitiska skiljelinjerna. Ryssland och Kina har fördömt dödandet av Khamenei. Flera länder i regionen som Saudiarabien, Qatar, Oman har skickat kondolenser och flera också delegationer till begravningen med uppmaningar till att de här samtalen mellan USA och Iran ska fortsätta, att det ska bli stabilt. EU och andra västländer så har det också handlat om att undvika en ny upptrappning, men inga västländer deltar i de här ceremonierna. Sen är det intressant att de utländska delegationer som finns på plats har fått olika koranverser upplästa för sig med vad som tolkas då som olika politiska budskap.
Och snart väntas kistan då flyttas till Irak, till de heliga shia-muslimska platserna Karbala och Najaf. När och hur ska det där gå till?
Ja, det är nu i morgon bitti så ska då kvarlevorna flygas till Najaf i Irak. De ska komma fram där tidigt imorgon bitti och sen föras genom Najaf i procession och sen också den här heliga staden Karbala. I de här två städerna så finns några av shia-islams absolut viktigaste helgedomar. Och det är då så att där är också många iranska pilgrimer som kommer dit. Nu har det blivit mindre med kriget och med ekonomisk kris i Iran, men det är också en välfärdsplats för iranska pilgrimer.
Och hur viktig är den här begravningen för Irans regim?
Det är ju ett sätt att visa en styrkemanifestation efter det här kriget mot USA och Israel. Ett sätt att visa att det finns en enighet, att det är människor som sluter upp bakom regimen. De använder det som ett sätt att visa att de fortfarande är att räkna med.
Och de här heliga platserna som du beskrev, dit kistan ska flyttas. Vem eller vilka är det som får delta och vara där?
I Irak eller Iran tänkte du?
Irak.
I Irak, det är människor som kommer att vallfärda dit, både till Najaf och Karbala. Så det är troende, det är också grupper som, det finns politiska och religiösa grupper i Irak som har stötts då av Iran länge och som har som stöder Ali Khamenei. Men i Najaf, som är en av de viktigaste religiösa platserna i Irak, så finns en annan skola än den som finns i Iran, där de då delar på politik och religion på ett annat sätt som görs i Iran, där deras ayatollor inte blandar sig i politiken. Mm. Men det finns grupper i Irak som stödjer Khamenei.
Och när och var och hur tar den här ceremonin slut?
Den kommer att ta slut på torsdag i då Khameneis hemstad Mashhad, där han ska begravas för att läggas då till sin slutgiltiga vila.
Tack så mycket, Lina Mahlers, Ekots medarbetare i Libanon.
Imorgon samlas ledare från NATOs länder i den turkiska huvudstaden.
Och bara för en stund sedan mötte NATOs generalsekreterare Mark Rutte pressen inför morgondagens möte. Och Nina Benner, korrespondent på Sveriges Radio, du är på plats i Ankara. Du lyssnade på den här pressträffen. Vad sa Rutte?
Ja, man talade om det skifte som pågår just nu, om de stora militära investeringar som behöver göras nu när Europa kommer ta större del av ansvaret för sitt försvar, som man sa. Och så att det kommer att presenteras kontrakt värda tiotals miljoner här under de dagarna. Så fokus den här gången på det här NATO-toppmötet lite mer på verkstad, kanske man kan säga. Alltså på konkret hur pengarna ska förvandlas till försvarsförmågor, som Rutte sa. Och han talade också en del om det hotfulla omvärldsläget och Rysslands krig i Ukraina. Mm.
Imorgon inleds mötet. Vad står på agendan?
Ja, men dels som sagt försvarsinvesteringar. En nyhet som skulle kunna komma där handlar om svenska Saab. Förhandsuppgifter från bland annat Sveriges Television säger att Saab kommer att få leverera mer än hälften av de övervakningsplan som NATO ska köpa in. Och det är en nyhet som mycket väl kan komma att presenteras här imorgon. Sen kommer det också handla det här mötet om Ukraina. President Zelensky kommer hit till den middag som hålls imorgon. Och så till slut, inte minst viktigt, frågan om hur långt de olika europeiska NATO-länderna har kommit med planerna för det som man kom överens om förra året, att satsa 3,5% av sina BNP på direkta försvarsinvesteringar och ytterligare 1,5% på saker som civilförsvar och infrastruktur. Det här är höga nivåer som man ska vara uppe i senast 2035. Och ledarna ska då gå igenom, de ska ha diskussioner om hur de här planerna ser ut, hur trovärdiga de är, hur långt man har kommit. Det här är diskussioner som inte är offentliga, men det är ingen hemlighet att olika länder har kommit olika långt.
Lite av agendan där alltså. Det har varit en del fram och tillbaka också angående president Trumps medverkan. Kommer han imorgon eller hur blir det?
Jo, han kommer. Han kommer till middagen och sen så kommer han också till toppmötet som är på onsdag. Det toppmötet är bara 3 timmar, väldigt fokuserat, precis som förra året. Det tolkas allmänt som ett sätt att minska risken för att tappa fokus och för att få överraskande utspel från Donald Trumps sida. Mark Rutte lät ju väldigt optimistisk idag. Det är också hans roll att hålla ihop alliansen. Men det är väl oklart ifall Donald Trump kommer vara lika nöjd med hur långt de europeiska NATO-länderna har kommit med sina, ska vi säga, ambitionshöjningar.
Vi tackar dig där, Nina Benner, för den rapporten från Ankara. Och samtidigt som NATOs ledare samlas där i Turkiet så har flera medier publicerat uppgifter om att USA varnat Polen att Ryssland planerar att attackera landet inom närtid. Vi har med oss Johan Hovenen nu, överstelöjtnant och lärare på Försvarshögskolan. Välkommen. Och Anna Wislander, Nordeuropachef vid den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. Du också välkommen. En fråga till er båda två här. Ryssland förbereder sig inför en attack mot Polen, alltså. Det är uppgifter som vi kan läsa om i medierna. Anna Wislander först. Hur troligt bedömer du att det här skulle kunna hända?
Ja, det är svårt att säga. Det är ju mer diffusa uppgifter än vad det var, om vi säger de uppgifterna som kom inför den fullskaliga invasionen av Ukraina 2021-2022. Det är samtidigt så att det är klart det är lite förvånande att det kommer ut den här uppgifterna att det handlar inte bara om mellan 3 till 5 år som har tidigare sagts, utan nu har det ju pratats om någonting här inom en eskalering inom några veckor eller månader, en begränsad militär attack. Ja, jag tänker så här att det finns väl några saker som talar för det, att den ryska hybridkrigförmågan har ökat de senaste 10 åren, det vet vi. De har blivit skickligare på det och skulle kanske därmed kunna vara järvare. Vi vet att NATOs oenighet har varit ovanligt stor på senare tid. Både Grönlandskrisen och sen Irankriget. Och det kan tala för att Ryssland tycker att det här är en bra tidpunkt att testa enigheten. Och sedan går ju kriget i Ukraina väldigt dåligt. Och Ryssland skulle kanske då vilja få till någon slags förhandlingar mer på ryska villkor. Men det finns ju också märkligheter i detta naturligtvis. Som bland annat då att det bygger på amerikanska underrättelser samtidigt som USA drar tillbaka trupp från just Polen. Polen vill naturligtvis trycka på USA i en sån här situation. Det kan också driva på den här typen av information som man delar. Och sen så kan det vara skrämskott också från Ryssland naturligtvis, att även om man inte har någon förmåga att göra någonting så vill man skrämmas i ett sånt här läge.
Svårt att värdera de här medieuppgifterna, låter det som. Vi kommer tillbaka till dig lite senare, Anna Wislander. Jag vill bara bolla över det till dig, Johan Hovenen. Ja, du hör vad Anna Wislander säger här.
Ja, men vi pratar främst om en begränsad attack i så fall. Ryssland har bundit otroligt stora resurser i Ukraina, så att det är svårt att genomföra någonting. Men vi har ju samtidigt sett i september förra året att Ryssland hade förmåga att via Belarus ta in 20 stycken drönare, om än obeväpnade, mer som spaningsdrönare i polsk luftrum. Och vi har ju haft ryska MiG-31 som ett stridsflygplan i luftrummet hos Estland i 12 minuter. Och det är ju ett flygplan som normalt sett skulle kunna beväpnas med Kinzhal, den här hypersoniska roboten som används flera gånger i Ukraina.
Så du ser att den här eventuella ryssförberedelsen, en attack mot Polen, du tänker att det kan vara ganska troligt?
Jag skulle inte utesluta det. Vi har sett ett typ av mönster av såna här typer av händelser där man gärna prövar de redan existerande NATO-mekanismerna som finns. Till exempel enhanced air policing i Polen.
Men hur väl rustade är Polen för en rysk provokation?
Ja, men Polen har en väldigt potent försvarsmakt och har rustat väldigt mycket under de senaste åren och förstärkt sig. Man har en försvarsmakt som omfattar drygt runt 220 000 personer och strävar upp mot en 300 000 personer. Köpt mycket utrustning från olika länder så att man har beväpnat sig.
Anna Wieslander, om Ryssland skulle försöka sig på att testa NATOs gränser, då, hur tror du att en sån attack eller operation skulle se ut?
Ja, det är svårt att säga. Men alla de här delarna har ju testats och pratats kring länge.
Det är ännu svårare att säga när du har en hund i bakgrunden där som också vill vara med i Studio 1. Förlåt. Vi kan bolla över den där till Johan Hovenen som sitter här i studion. Hur tror du att du var inne på det tidigare, vad det skulle kunna vara för typ av attack eller operation?
Jo, men det handlar också om att det någonstans på det som Anna var inne på tidigare, att pröva NATOs trovärdighet och pröva de olika mekanismerna som finns för att se hur man reagerar. Det är ju till syvende och sist som så att artikel 3 i FN eller i NATO-stadgan är ju som handlar om självförsvar. Den ska ju man agera på först. Artikel 5 som är det kollektiva försvaret, den kommer efter ett konsensusbeslut i Nordatlantiska rådet där alla statschefer då premiärministrar beslutar.
Och Polen ligger nära Sverige. Hur skulle Sverige bidra om det skulle bli en rysk provokation mot Polen?
Ja, om Polen skulle ställa frågan så kan man nog rimligen anta att Sverige skulle lämna understöd till Polen utifrån de förmågor och resurser som vi har tillgängliga för att kunna stödja Polen.
Och vad skulle det kunna vara?
Ja, men vi har ju flugit enhanced air policing i Polen tidigare under 2025, och vi skulle mycket väl kunna komma och göra en förstärkning i den riktningen liknande igen.
Anna Wieslander, vad säger du? Hur redo är NATO att svara på ryska provokationer?
Jag tror NATO är redo för detta i och med att vi har haft ett läge där Ryssland har ju testat de här olika delarna mer eller mindre medvetet länge. Så jag tror att på den militära sidan och med Polens beredskap, de baltiska staterna, så är det egentligen är jag inte orolig alls. Utan det enda som skulle kunna ligga, det är ju just om enigheten inom NATO skulle falla. Men amerikanerna hittills har ju inte gett några sådana signaler att man lämnar NATO. Så jag tror att om det blir ett riktigt allvarligt läge så kommer man att sluta upp på det här sättet.
Och den här solidaritetsprincipen, NATOs artikel 5, betyder den automatiskt att NATO kommer till Polens undsättning?
Nej, det finns ingen automatik i artikel 5, men det finns ju mycket styrka i de planer som man har gjort och de förberedelser man har och den struktur man har. Så att egentligen är det ju, och alla vet att detta kommer ske väldigt fort. Man vet numera att det kommer vara ett oklart underrättelseläge. Och mycket har ju övats på det, just på det här sättet. Så på det sättet är det ju inget nytt. Det nya skulle ju vara om Ryssland verkligen gör det. Det är ju i så fall skillnaden, att detta sker på ett systematiskt medvetet sätt där Ryssland har ett mål som är liksom troligen då att splittra NATO till exempel. Det skulle vara det nya i detta. Men i stort är ju detta övat och förberett. Mm. Just den här typen av gråzons som går över till militärt. Det är ju det vi har sett det senaste årtiondet.
Det är ju uppgifter, inget som har bekräftats. Hur pratar man om den här typen av ryska provokationer inom NATO?
Ja, men det sker ju hela tiden egentligen, därför att vi har ju sett ett systematiskt hybridkrig från rysk sida under 10 år snart. Och vi har också sett hur Ryssland förbättrar både sin förmåga att agera över, brett över länder. Vi såg det senast med de här drönarattackerna som kom där runt 2025. Och genom olika, samtidigt i olika domäner. Det kan vara cyberspionage, sabotage som sker ungefär samtidigt. Så detta har man ju verkligen ögonen på. Det svåra är ju bedömningen. Hur allvarligt är det? Vad är syftet med det? När går det över i någonting som då behöver ha ett militärt gensvar på bästa sätt? Vad? Just det är ju det som Ryssland i så fall vill utnyttja. Svårigheten är ett sådant läge som man då brottas med. Johan, samtidigt finns det mycket förberedelser.
Ja, det finns mycket förberedelser. Johan Hovenen, för ett par veckor sedan så presenterade Försvarsberedningen en delrapport där de kom till slutsatsen att det är troligt att Ryssland kan komma att testa NATO inom närtid. Vi har också hört Sveriges överbefälhavare som har varnat om att Ryssland kan vilja testa NATOs försvar. Är det den här typen av provokationer eller tester som man syftar på då?
Ja, det ligger i den riktningen. Och det ska vi ha klart för oss att NATOs trovärdighet den avgörs ju inte i Bryssel eller i Stockholm eller i Washington för den delen, utan den avgörs ju i Moskva. Och det är hela tiden det mönstret som vi jobbar ute efter. Det är att försöka upprätthålla det som NATO beskriver som deterrence and defense, det vill säga avskräckning och försvar. Och det är den positionen hela tiden som prövas av den ryska sidan med olika typer av är det bara ett löst snack hela tiden som försiggår, utan eller är det de facto att de övergår till att genomföra handlingar?
Just
här
det.
Också?
Men att Ryssland vill testa NATOs försvar, vad väntar Ryssland sig för gensvar?
Ja, men det kan vara olika saker. Till exempel så såg vi när de här 20 drönarna kom in i polskt luftrum. På vilket sätt agerar man? Ja, man skickade upp stridsflyg. Man avfyrade jaktrobot för några miljoner kronor mot någonting som kostar 50 000 kronor. Det är ekonomiskt. Man har inte rätt mekanismer för att hantera den typen av hot. Man kontrollerar tiden på jaktstarten på Baltic Air Policing, NATOs framskjutna jaktflyg i Baltikum i Estland. Hur lång tid tar det innan man kommer upp? Och kan de avvisa? Vad gör de för någonting under den tiden? Visar de sina vapen när de kommer upp från NATOs sida? Eller går de fram och försöker handtecken signalera? Det finns lite massvis med olika sätt att se hur agerar man och hur snabbt agerar man också.
Så Ryssland vill liksom lura fram NATO-ländernas vapenstyrkor?
Ja, och signalering och se hur det här fungerar. Mm. Och sen efteråt också, vad blir debatten i Västeuropa om det här bland NATO-länderna? Gör vi rätt saker? Vad har man för inställningar bland de olika NATO-medlemmarna till olika frågor?
Tack så mycket Johan Hovonen, överstelöjtnant och lärare på Försvarshögskolan. Och tack också till Anna Wislander, Nordeuropa-chef vid den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. Före det hörde ni också Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent som bevakar toppmötet i Ankara. Även om temperaturerna just nu är beskedliga så har det varit riktigt varmt på sina håll i juni.
Och när värmen slår till, då kan svenska bostäder snabbt bli svåra att vistas i.
Men hur mycket går egentligen att göra för att inte bostaden ska bli en bastu om man inte vill använda AC?
Med nu Björn Palm, seniorprofessor i energiteknik på KTH. Du forskar om värme och kyla. Hej Björn.
Hej, hej.
Vad är det viktigaste man kan göra för att hålla nere värmen inomhus?
Det viktigaste är att försöka se till att värmen inte kommer in. Och värmen kommer in huvudsakligen som solstrålning via fönstren. Så kan man skärma av fönstren antingen med markiser eller om man inte har möjlighet att sätta upp markiser så kanske man kan sätta persienner eller gardiner och dra för dem. Här ska de då vara ljusa så att man speglar ut så mycket av solstrålningen som möjligt.
Och när ska man,
det är en sak.
När ska man ändå ha fönstren öppna då, och när ska de absolut vara stängda?
Ja, om det är så att det är varmare utanför fönstret än innanför, då kan man ju fundera på om man ska öppna eller inte. Alltså om vinden blåser så att det är bra att ha drag naturligtvis. Om Man ska inte se till så att det blåser in varm luft utifrån. Om det däremot blåser från norra sidan av huset så kanske det är bra att ha ett korsdrag även om det är varmare utanför än innanför.
Men hur stor skillnad gör persienner eller gardiner eller markiser?
Ja, det är svårt att svara på i generella termer. Det beror ju på hur stora fönster man har. Men det kan göra flera graders temperaturdifferens in i huset om man har stora fönster.
Vad är det vanligaste misstaget då som vi gör när det är hett ute?
Att man inte skärmar av helt enkelt. Jag tror att det är det vanligaste. Och sen så det andra stora misstaget är ju att man, om det är så att temperaturen är svalare i skuggan än den är inne, då ska man ju se till så att man har mycket ventilation så att det blåser genom huset. Och även om det är samma temperatur ute som inne så kan det vara skönare att ha fläkt genom huset. Så ett drag helt enkelt. Så öppna dörrar och fönster, det tycker jag är det bästa sättet. Förutom då att man ska inte dra in varm luft från en varm framsida, solsida på huset naturligtvis.
Det där är ju lite klurigt om man inte bor i ett hus och kan inte öppna fönster och dörrar och få korsdrag. Men BBC har ju till exempel rapporterat om ett experiment. Yoghurt på utsidan av fönster. Det sänkte inomhustemperaturen i bästa fall med flera grader. Vad tänker du om den metoden?
Ja, det är väl helt i linje med det här att man ska skärma av solstrålingen. Så att yoghurten är ju ganska ljus så att då reflekteras en hel del av solstrålingen ut igen och kommer inte in genom fönstret.
Men du var inne lite på det där med fläktar. Fungerar de verkligen eller flyttar de bara runt den varma luften?
Det beror ju på lite hur temperaturen är. Rent generellt så gör ju vinddraget att det evaporerar enklare från huden. Det känns svalare även om det är samma temperatur. Så att man kan många gånger ha fönstren öppna. Undantaget är om det är väldigt varma dagar och man har fått ner temperaturen under natten. Då, för om man har kallt på fönstren öppna på natten, då kyler man ner huset lite grann. Och om man då håller fönstren stängda om temperaturen går upp så kan man kanske ha kvar en del av den där kylan från natten så att säga även till dagen. Ett annat sätt som är ganska enkelt att tillämpa, det är ju att befukta luften. Man kan ju enkelt ta en blomspruta och spruta runt lite luften, då kommer den att bli lite svalare. Eller man kan hänga upp en gardin som man sprutar vatten på det i den öppning där man när luften kommer in. Så om det blåser från norrsidan förhoppningsvis då, så hänger man en blöt gardin i fönstret där.
Blöt gardin?
Den blåser in.
Eller ja, kanske precis. Hänga upp sin tvätt så att den får torka inomhus.
Ja, precis. Ja, det fungerar alldeles utmärkt också. All förångning gör ju att temperaturen sjunker lite grann.
Och blöta ner en t-shirt då och gå runt i?
Ja, precis. Det är ju absolut det bästa. Det brukar man ju ha på små barn, sätta på dem en blöt halsduk eller en blöt mössa.
Tack för alla tips, Björn Palm, seniorprofessor i energiteknik på KTH som forskar om värme och kyla.
Och det var allt för Studio 1 kväll. Strax får du nyheter och sen repris av dagens Sommar i P1. Producent för det här programmet, det var Cecilia Ingvarsson, tekniker Peter Berglund. Och själv heter jag Emil Rönnlund. Tack för att du har lyssnat.